Hej och hjärtligt välkomna. Det här är P1-debatt. Jag heter Alexandra Pascalido och med mig här på Kulturhusets scen har jag gäster som vet allt om hur vi ska lösa bostadskrisen. Människor som också har drabbats av bostadskrisen. Människor med makt att förändra och förmågan att förklara. Många unga människor tvingas bo kvar hemma. Flyktingar fastnar på asylboenden och företag som vill expandera och rekrytera tvingas bromsa på grund av bostadsbrist. För att ta sig in på arbetsmarknaden så krävs numera, säger vissa, kontanter, kontakter och kriminell karriär med tanke på de svarta kontrakt som är i omlopp. Bostadsbyggandet har inte riktigt hängt med och Sverige behöver bygga ungefär 700 000 bostäder under de kommande 10 åren. Allra flest i storstäderna. Hur ska trösklarna till bostadsmarknaden slipas ner? Är det dags för ett nytt miljonprogram? Det som byggde bort bostadsbristen när regeringen mellan 1965 och 1974 snabbt och billigt slog upp 1 miljon bostäder. Det visade sig att man hade byggt lite för mycket på en del ställen där invånare inte ville bo och fick riva efter ett tag. Och en del miljonprogramsområden förknippades med social utslagning, marginalisering och fattigdom. Nu, 40 år senare, har vi en ny bostadskris och frågorna hopar sig. Var ska vi bygga? Hur ska vi bygga? Och vem ska ha råd att skaffa sig en bostad i Sverige? På vår sajt på sverigesradio.se och Peter Batt är chatten öppen. Olivia Wikström, du har hand om den och du vill kanske berätta adressen så att alla våra lyssnare kan vara med i programmet.
Ja, man kan gå in på sverigesradio.se och sen kan man kanske klicka sig fram till Peter Batt så finns chatten där.
Underbart. Och då kan man bidra med synpunkter, tankar, frågor och allt möjligt. Och hashtaggen är som vanligt, Olivia.
Peter Batt.
Peter Batt. Så enkelt, hörni. Ja, och jag vill börja med att hälsa Eva Gustafsson, 51 år, välkommen. Du bodde i många år i sörmländska Strängnäs. I maj förra året så lämnade du ditt boende där och flyttade till Stockholm och bostadsbristen här. Hur kom det sig att du gjorde det?
Alltså man får nog börja 14 år tillbaka i tiden, för då var det en trend och man ville att folk skulle få möjlighet att flytta ut från Stockholm. För 14 år sedan hade vi också en bostadskris här i Stockholm. Och då var vi många stockholmare som flyttade just till Sörmland, vi som hade möjlighet. Och med giftermål och barn och allt sånt där så flyttade även jag dit. Och när jag sen skilde mig några år senare så fortsatte jag att pendla mellan Stockholm och Strängnäs då. Och problemet var att tågen gick inte som de skulle. Vi alla känner ju till SJs tågkaos till exempel. Så att jag då, som själv jobbar med tågtrafik, jag hamnade ju i kläm där. Jag visste ju aldrig om jag skulle ta mig till jobbet eller om jag skulle komma hem ifrån jobbet. Så nu, för något år sedan här ungefär, så gav jag upp då och flyttade tillbaka till Stockholm. Och trots att jag då har stått 3 år i bostadskö så har jag inte en sportmössa att få en lägenhet. Mm. Och eftersom lägenhetspriserna i Strängnäs skiljer sig ganska ordentligt från dem i Stockholm så hjälper det inte att man säljer en bostadsrätt. För man har inte de pengarna att hosta upp för att kunna få en lägenhet i Stockholm.
Varför stannar du inte kvar i Strängnäs?
Alltså jag hamnade i den situationen att jag var tvungen att välja mellan att bli arbetslös eller bostadslös. Och då valde jag att bli bostadslös. Så idag då så är jag inneboende i ett rum hos en bekant. Och det är också det att vi som är låginkomsttagare, vi har inte råd att betala de här hyrorna som man sätter. För det är tyvärr så här att när det krisar i ett samhälle, då finns det alltid några som tycker om att dra fördel av det. Så att jag skulle vilja säga att om folk vore mindre giriga och om våra politiker till exempel hade byggt bostäder även för låginkomsttagare så hade vi även sluppit en massa sociala problem.
Och det ska vi tala om här idag, för vi har politiker på plats såklart. Du jobbar som spärrvakt i Stockholms tunnelbana och du jobbar fyrskift.
Vi har ju verksamhet som går dygnet runt alla timmar i Stockholm för att få stockholmarna att ta sig själva till och från sina jobb och fritid. Så att som småbarnsförälder så blir man ju alltså, ja, jag skulle vilja säga att man blir ganska dåligt bemött också, därför att man har man får försöka sina barn eftersom man inte har någon barnpassning på nätter och sådana saker. Det fanns till exempel i Strängnäs för många år sedan. Men det finns ute i Stockholm.
Hur betraktas och bemöts du som bostadslös?
Ja, det var det jag ville liksom framhärda lite grann. Så det är bra att du frågar det. Därför att jag tycker att man många gånger får väldigt mycket goda råd på hur man ska sköta sin ekonomi. Och det tycker jag är ganska intressant, därför att har man inte så mycket pengar att röra sig med, då finns inte de möjligheterna, och de råden, de åker rakt ner i soptunnan, skulle jag vilja säga, för att det är ingenting som man med en jättedålig lön kan klara av. Man kan inte betala ockerhyror, men hyrorna ligger mellan 11 och 15 000 för att hyra i andra hand idag. Och har du då en lön där du får ut 15 000 kronor i månaden och inte helt absurt dålig matte, så kan du ju lista ut själv hur det går. Och det är den situationen som är. Så att, ja.
Men vad skulle du vilja säga till de som bestämmer över det här med över bostadsmarknaden?
Alltså, jag skulle vilja se lite mer innovativt, alltså att man skapar möjligheter för de vanliga jobbarna här att kunna bo genom att bygga billigt boende. Och att man kanske, jag har själv spånat på och försökt fundera ut hur vi, för det finns så många ensamma mammor och sånt med barn som har ett smärre helvete idag. Och jag menar, kan man då till exempel skapa kollektivboende? Jag vet att en del som levde på 70-talet kanske tycker rynka på näsan och sådär, men faktum är att här handlar det om överlevnad, och det handlar ju också om att vi har barn, och de här barnen, de far ju illa av att deras föräldrar inte har någonstans att bo, och det här tycker jag man inte förstår.
Och vad tar de vägen, alla de här bostadslösa människorna?
Ja, alltså,
vart är man hänvisad? Att...
Idag så är det ju så här att om du går in på ett socialkontor idag och säger att jag är hemlös, då tittar de på dig precis som att jaha, och sen då? Och sen så säger de att nej, men du får ta dina barn och så får du ta in på ett härberge. Och jag menar, jag har själv stått i slussen för SOS-jourens akut, alltså där de tar emot akuta problem. Och där står man bland missbrukare som, det går liksom inte att jämföra riktigt, därför att alltså merparten av dem idag som är bostadslösa är inte missbrukare, och det är inte de vi ser på våra trottoarer heller, även om det är en problematik i sig, utan problematiken är att det är lågavlönade, normala, skötsamma människor. Det räcker med en skilsmässa för att man idag ska bli, det finns inget socialt skyddsnät längre, det är det jag skulle vilja säga.
Det säger Eva Gustafsson. Tack så mycket Eva Gustafsson för att du är här, bostadsminister Mehmet Kaplan, vad säger du till Eva?
Jag tycker för det första att det är väldigt viktigt att det Eva säger kommer fram i debatten. Det är väldigt få program, väldigt få forum där den här bilden faktiskt kommer till livs. Och därför tycker jag det är bra. Det andra är att när vi tillträdde för drygt ett år sedan så konstaterade vi det Eva berättar här. Att människor med normala, låga inkomster, studenter, unga men också nyanlända är de som har svårast att komma till. Och det Eva beskriver här är just kärnan av problematiken. Att det byggs idag mer än på många, många år. Alltså det som det både startas upp nya byggen och det färdigställs väldigt många nya bostäder. Men det byggs inte för de som har låga inkomster. Och det är därför regeringen har presenterat två konkreta åtgärder och två förslag som vi vill se närmare på. De åtgärderna som vi har presenterat, som då redan finns i budgeten, det är att det ska byggas för dem med rimliga, alltså med rimliga hyror. Alltså för dem som har låga inkomster, studenter, ungdomar. Och för det så har vi ett stort bostadspolispaket, det största på 20 år. 5,5 miljarder kronor som kommer att gå till byggandet av hyresrätter med rimliga hyror. Men fortfarande bra kvalitet. Alltså det där med kvalitet är också någonting som man alltid måste diskutera. Alltså måste man ha kakel och klinker i badrum till exempel? Hans Lind, min gamla lärare på KTH, tog fram en rapport där han skriver att man måste kunna bygga med lite enklare standard så att det kan bli billigare att bygga. Den andra konkreta åtgärden är att vi har lagt 800 miljoner kronor fram till 2018 för att bygga bostäder anpassade för äldre. För många äldre bor kvar i stora bostäder som de egentligen inte skulle vilja bo i. Alltså det är inte anpassat för ett äldre par där barnen är utflygna. Och de bostäderna skulle behövas mycket bättre för till exempel Eva och hennes familj. Och de två förslagen som vi har presenterat och som vi tror väldigt mycket på, det är att se över om statliga bolag kan ge större möjligheter att se till att det byggs nya bostäder. Att staten gör det här som du berättade i början om, att man tar ett steg in på bostadsmarknaden. För idag finns inte staten på det sättet som man har gjort tidigare. Och det andra förslaget, det är att vi vill se över behovet av att komplettera investeringsstödet som vi har presenterat med nya former av hyresgarantier, där bostadsbolag som bygger hyresfastigheter ska kunna garanteras intäkterna under en viss tid för de här fastigheterna. Så de här fyra förslagen är de ingångar vi har. Och dessutom har vi nu bostadspolitiska samtal med oppositionen som ska vara klara innan sommaren. Och där så har vi bjudit in de fyra borgerliga oppositionspartierna i riksdagen och Vänsterpartiet och försöker hitta en linje som tillsammans kan faktiskt leda oss ut ur den bostadskris som vi har sedan många år tillbaka.
Du ska få återkomma med Kaplan, men hur länge ska Eva Göran som behöver vänta på en lägenhet?
Inte en dag till. Det är fruktansvärt det hon beskriver. Och jag tycker det är bra att det här kommer lyssnande till del. Så att Sverige, alla människor vet att det finns människor som har helt vanliga jobb men som inte kommer till på bostadsmarknaden.
Har du någon snabb kommentar, Eva? Nu när du får höra det här, vad regeringen har för planer.
Jag säger bara så här för att sticka ut hakan ytterligare. Då. Jag har ju en mick emellan som tur är. Men jag säger så här... Det är sorgligt att se vad jag som skattebetalare betalar för. För när jag behöver hjälp, jag som jobbar här, då finns inte den. Så är det.
Mm. Ja, vi ska få se. Vi ska gräva vidare detta. Ulrika Hägred, du jobbar ju på myndigheten Boverket. Det är ni som tar fram siffrorna. Det är från er vi har fått veta att det saknas 700 000 lägenheter och att de måste byggas de närmaste 10 åren. Hur kom ni fram till just den siffran?
Det är en beräkning som grundar sig på SCB:s befolkningsprognos. Och då tittar man på hur hushållen konstituerar sig i olika hushållstyper, om man bor sammanboende eller om man bor ensamboende. Och så räknar man helt enkelt på hur många hushåll kommer att bildas framöver till följd av den befolkningsutvecklingen. Mm. Befolkningsutvecklingen hänger ju då ihop med både födslar och dödslar så att säga, och hur många som flyttar in.
Mm. Hur kunde det bli så här att vi fick den här bostadskrisen och bostadsbristen? Jag har sen vi annonserade att den här debatten ska handla om bostadsbristen fått veta av väldigt många som hör av sig till mig att det beror på flyktingarna. Stämmer det?
Nej, det skulle jag inte vilja säga, för den befolkningsprognosen gjordes på basis av SCB:s prognos 2015, och då hade vi inte med mer än delvis det flyktingmottagandet som vi sen har sett. Så att det här handlar om att vi har en med svenska mått mätt kraftig befolkningsutveckling. Vi har haft det under en tid och vi ser framåt att det kommer att fortsätta så.
Mm. Och så vilken är den viktigaste nöten att knäcka inom de liksom nästkommande 10 åren eftersom det behöver byggas så många bostäder?
Jag skulle då vilja hänvisa till vad kommunerna själva säger. Vi gjorde nu i vintras med anledning av flyktingmottagande så gjorde vi en rundresa till kommunerna. Vi var i 55 kommuner och kompletterade det sen med ett dussin telefonintervjuer. Så det var olika typer av kommuner spridda över hela landet. Och det är skillnaden naturligtvis mellan olika kommuner. Men man känner igen vissa saker som kommer igen hela tiden i de flesta kommuner. Och det är tre saker kan man säga. Det är att man har svårt att klara följdinvesteringarna. Kan förklara det sen. Och sen att man har problem med finansieringen av bostadsbyggandet. Och så är det kompetensförsörjningen.
Okej, kan du förklara på vanlig svenska vad det här betyder?
Följdinvesteringar, det är sånt som behövs för att man ska kunna leva ett bra vardagsliv i sin bostad. Det är inte bara bostaden, utan man behöver ha service, kommunikationer, park, gator, infrastruktur, helt rätt. Ja. Och en flaskhals är ju ofta skolkapaciteten. Och då gäller det ju både att man ska kunna ta emot elever i skolan och ha lärare och så vidare. Men också byggnaderna, skolbyggnaderna. Och kommunerna har svårt att mäkta med ekonomiskt att klara av de investeringarna parallellt med investeringarna i bostäder. Mm.
Så det här är en mycket mer komplex fråga. Det handlar inte helt enkelt om att smälla upp en massa bostäder, utan det är så mycket annat som måste fungera. Lennart Weiss, du är kommersiell direktör på byggbolaget Veidekke. Skär ni guld med smörkniv nu? Är det är ju guldläge för byggbranschen onekligen.
Nej. Ska man svara på den frågan, då måste man komplicera det med att skilja på byggbolag och sådana som är developers som utvecklar bolag. Byggbolag, de tjänar när de tjänar bra med pengar 3-4% på omsättningen. De tjänar alltså hälften av vad privata entreprenörer tjänar i vård- och omsorgssektorn, skolsektorn. De tjänar flera procent mindre än industrin. Så det är inte det handlar om. Och pratar du om den andra kategorin, då måste du diskutera avkastningen över en hel produktionslivscykel som är 8 år. Så att den där frågan är jättesvår att reda ut.
Okej, men du kan i alla fall reda ut vad som är problemet enligt dig.
Absolut. Och då kan man säga att det intro som ni gjorde här och som Eva gav uttryck för, det är den riktiga beskrivningen. Men jag skulle vilja klä den i lite andra ord. Det vi ser, det är ett socialpolitiskt problem och jag skulle vilja säga ett fördelningspolitiskt problem.
Vad menar du?
Jo, jag menar att den här problematiken som Eva beskriver åskådliggör att det är resurssvaga, det är kapitalsvaga, det är ungdomar, det är ensamstående med barn som är de stora förlorarna. Jag skulle vilja säga att det här är i hög grad ett generationspolitiskt problem, därför att en hel generation, 40-talisterna och min generation, 50-talisterna, som gynnades alldeles kolossalt av 70-80-talets enorma subventionspolitik, när staten i stort sett kastade pengarna efter den här sektorn, det gör att de som sitter i ägda bostäder idag, men även hyrda bostäder som byggdes på den tiden, sitter med oerhört låga boendekostnader. Det förklarar också varför 40-talisterna och 50-talisterna är de som sitter på förmögenheterna i samhället. Deras barn däremot, de kommer ut i ett samhälle där de i princip är egendomslösa. De har inte en spänn på bankboken därför det finns inget stöd till sparande och bostadsbidragen i Sverige är väldigt dåliga. Det jag är rädd för i den här debatten, det är faktiskt det här resonemanget om att vi nu ska bygga för resurssvaga. För det betyder att vi ska ta fram en produkt som vi inte har haft i Sverige på 100 år. Det vill säga nödbostäder till de som har de sämsta inkomsterna. Det tycker jag är en väldigt farlig tendens och det oroar mig att det väldigt ofta är politiker på den rödgröna sidan som säger så. De borde istället stå upp för tanken om goda bostäder till alla. Och det krävs bara då att man gör det som är helt uppenbart. Att man beskattar 40-talisterna, att de kapitalvinster, de värdestegningsvinster som har uppstått i det gamla beståndet där man först fick subventioner förr i tiden när man fortfarande har generösa avdragsvillkor, att de värdena beskattas och överförs till nästa generation. Men, och då kan jag bara påpeka att det gör vårt grannland Norge med en fantastisk framgång.
Och det är så intressant här, Lennart Weiss får applåder, men jag ser att han får applåder även från äldre människor i publiken. Menar du att man kan generationsbeskatta? Ska vi beskatta de här 40-talisterna, ja, de gynnade?
Vet du, jag brukar säga så här, att om Karl XI hade levt, då hade han sagt reduktion. Därför att 40-talisterna, de har gynnats så otroligt utav politiken i Sverige. De mötte ett skolsystem, världens bästa studiemedelssystem, de kom in i världens bästa pensionssystem, världens bästa bostadspolitik, och nu är de inte beredda att fördela till nästa generation. Jag tycker att det är bedrövligt att politikerna inte vågar ta i den tistan.
Och förlorarna är alltså 90-talisterna, eller?
Absolut. Alltså, ska bara ge dig en siffra. Norska ungdomar som möter bostadsmarknaden, de har 40 miljarder i gemensamt sparande. Svenska ungdomar som är dubbelt så mycket, så många, de har inte ens 1 miljard. Därför att i Norge har du subventionerat bosparande, du har startlån och bostadsbidragen är fruktansvärt mycket mer generösa än Norge. Så om Eva bodde i Oslo, då skulle hon ha en bostad imorgon. För om jag går in på finn.no, ni kan göra det, ni som har telefonen framför er, så att det finns 1500 lägenheter i princip tillgängliga idag och hon skulle få samhällets stöd att efterfråga dem. Men i Stockholm, där möts man utav av kalla handen.
Ja, och då vill jag passa på att säga att Norge har en helt annan bostadspolitik. Ni är också norskägda, kanske är det därför du tycker väldigt mycket om Norge.
Det stämmer bra.
Men jag tänker att där är det ju så att det är bara bostadsrätter, om jag förstått saken rätt, och att man kan få, eller hur? Hur funkar systemet i Norge? Du kanske snabbt ska förklara det.
Jo, men alltså hela politiken i Norge går ut på att de resurssvaga ska möta bostadsmarknaden med kapital. Det finns en intressant likhet mellan svensk och norsk bostadsmarknad som man glömmer bort. I Sverige pratar vi som om de flesta bodde i kommunala bostadsbolag. Så är det inte. I Norge så bor 85% av befolkningen i ägda bostäder. Sverige är det land i Europa som har näst högst andel ägda bostäder. Här bor 72% i ägda bostäder. Men skillnaden är att i Norge så får man via samhällets stöd att bygga upp ett sparande så man kan kliva in på den marknaden. Men Dessutom är det så att om du inte har kapital trots allt, då får du väldigt generösa bostadsbidrag så att du kommer in på marknaden, och sen stöttas man via startlån att komma över till den billiga marknaden som är de ägda bostäderna.
Jag ska bolla tillbaka till bostadsministern här, men jag tänker att förespråkar du ett bidragssamhälle?
Nej, men ja, du förespråkar att 40-talisterna ska få bidrag. Gör du det?
Alltså, det är jag som svarar på frågan.
Jag vet det, men det är kul att ställa retoriska och polemiska frågor. Alltså, vad saken handlar om, Alexandra, det är att i vilken typ av bostadsmarknad vi än befinner oss så behövs politik. Det ska vi vara klara över. Vi kan inte säga att vi ska ha en bostadsmarknad helt utan politik. Men vilken roll ska den spela? Och det jag är kritisk till mot sittande regering, så socialdemokrat jag själv är, det är att man tror att om man subventionerar byggbolagen så skapar man prisvärda bostäder. Det gör man inte. Jag är extremt kritisk till det bostadspolitiska program som den nuvarande regeringen lägger fram, för den får ingen effekt. Däremot så måste det vara rätt att stötta individerna, och det blir mycket mer pricksäkert. Det träffar rätt på en gång, det ger omedelbar effekt. Så att skulle norsk bostadspolitik tillämpas i Sverige, då skulle inte Eva ha något problem. Så Nej. Enkelt är det.
Det pratas också om långa handläggningstider på kommunerna, att det tar otroligt lång tid från att man kommer på att man kan bygga på en plats tills bygget kommer igång. Alltså det talas om 5 till 7 år i Sverige, medan det i Tyskland går på 1,5 år.
I Stockholm tar det 8 till 10.
8 till 10 år. Vad beror det här på?
Ja, det beror på en massa olika orsaker. Jag ska säga att den viktigaste förklaringen är faktiskt kommunernas långa planläggningstider. Kommunerna skyller gärna på plan- och bygglag. De skyller på Mehmet Kaplan och andra. Jag skulle säga skyll på er själva. Därför att ni har för låg planberedskap. Det spelar ingen roll om vi har högre lågkonjunktur, så planerar politikerna i Stockholm för exakt 4 000 lägenheter varje år. Det är väldigt konstigt att just den siffran är liksom, en siffra som åskådliggör behovet. Det tar extremt lång tid att bara få en planhandläggare i Stockholm. Det tar ofta 1 eller 2 år. Och sen har man en extremt konstig handläggningsprocess i Stockholm när det gäller planlagd mark, där den så kallade markanvisningsprocessen är den mest mörka process som vi har i det offentliga Sverige överhuvudtaget. Det är ingen begriper vem som får markanvisning och vem som inte får det.
Lennart Weiss, min sista fråga till dig är att vi har ju hört när vi har ringt runt bland politiker att det finns många platser och tomter runt om i landet där marken faktiskt är klar, allt är godkänt, men byggherren inte drar igång utan ligger och väntar. De ruvar lite grann, troligen på att kunna tjäna extra mycket pengar. Är det här något du känner igen, något ni brukar praktisera?
Det där är en myt som liknar den här myten jag hörde i skolan om zigenaren som slog upp parketten för att sätta
en julgran till jul. Det
jag
heter romer.
Men man sa också på 70-talet när jag växte upp. Men det där är en myt,
det är
Alexandra.
2016.
Jag vet, men jag beskrev hur du sa stov. Och då säger jag så här. Det här påståendet som du åskådliggjorde nu, det är en av bostadsdebattens värsta myter. Därför det är nämligen en matematisk omöjlighet. Om du sitter på en marktillgång så tvingas du företagsekonomiskt lägga alla tillgångar under en kalkylränta. Säg att du har ett krav på 10-15%. Då skulle du alltså spekulera i att markvärdestegringen var 10-15% till nästa år när du hade tänkt att börja bygga. Jag kan säga att det finns inte en investeringskommitté i hela världen som skulle acceptera ett sådant synsätt. Det finns egentligen 3 orsaker när man har mark som är byggklar och att ett bygge inte kommer igång. Det första är att de som är tänkt att efterfråga, Eva och andra, de har för lite pengar för att ha råd att betala den här sortens produkt, och politikerna ställer inte upp med stöd så att de har råd att efterfråga. Det läget har vi i de resurssvaga områdena runt om i Stockholm. Det andra skälet är att det är små byggare som faktiskt inte får finansieringen ordnad. Och där finns ett problem som jag inte kan utveckla i detalj, men det handlar om att när du har fått ett kreditbesked från banken, då tvingas du binda kapital för osålda lägenheter och entreprenadrisken. Det kallas för fullgörande garanti. De klarar inte det. Och det tredje skälet är att de här så kallade exploateringsåtgärderna inte är klara, så att marken är inte klar, vägarna är inte klara, och då kan man inte sätta igång och bygga helt enkelt, för du kommer inte fram med lastbilen och trucken. Det är de 3 skälen som finns.
Det sista jag undrar, om du var bostadsminister, vad var det första du skulle göra då?
Det första jag skulle göra då, det är att stötta de resurssvaga. Jag skulle göra det på 2 sätt, därför att det är 2 olika bostadsmarknader. I den hyrda marknaden så skulle jag brutalt bredda och höja bostadsbidragen så att det är möjligt att efterfråga en bostad för resurssvaga grupper idag. Höj det till norsk nivå så har du gjort jättemycket. Det andra jag skulle göra, det är att på den ägda marknaden se till att vi inför ett subventionerat bosparande som är rejält generöst. Jag skulle införa startlån, och jag skulle efter den modell som finns i Norge via Husbanken också se till att staten delar risken för bostadsbidragen. bostadsbyggandet till svaga regioner. För i Norge går det till och med att bygga på fjället. Det går inte i Sverige. De har en helt annan politik som gör det möjligt att bygga i hela landet och att hela befolkningen faktiskt får bostäder. Och det är därför, Alexandra, för att avsluta, som norrmännen de sista 30 åren har byggt dubbelt så mycket som Sverige i förhållande till sin folkmängd.
Och det säger Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke. Mehmet Kaplan, du är ju bostadsminister. Vad säger du om det vi precis har hört här?
Ja, för det första så alla de sakerna i slutet som Lennart tog upp är ju saker som ligger på finansministerns bord. Så det är i så fall finansministern Lennart aspirerar på att bli. När det gäller bostadsministerområdet så handlar det bland annat om att se till att skapa bra grund för infrastruktur. Alltså se till att nya platser, oavsett om det är planlagda eller inte, för det ligger faktiskt något i det du säger i din fråga till Lennart Weiss, att ja, det finns faktiskt, kommunerna gör sin hemläxa och får fram bra mark. Länsstyrelsen här i Stockholm tog fram en rapport bara för någon vecka sedan här, att under det senaste året så har man i länet, kommunerna i länet, tagit fram ungefär 60-70 000 bostäder i detaljplanförslag. Det är väldigt många bostäder i förslag. De ligger alltså och väntar. Så jag menar att många kommuner gör väldigt, väldigt mycket. Här i Stockholmsområdet till exempel så har vi Sundbyberg och Danderyd, där Sundbyberg bygger 4 gånger fler bostäder än vad Danderyd gör med allt annat lika per capita. Och det här är någonting som är jätteviktigt att känna till. Så det beror lite på den politiska viljan i kommunerna där bostadsförsörjningsansvaret ligger. Och därför är det bra att vi har 2 kommunpolitiker här.
Som alldeles strax kommer få komma till tals. Ja, Irina Molina, du är professor i kulturgeografi och är specialiserad på bosättning och bebyggelse på Uppsala universitet. Vilka är de heta potatisarna just nu?
Ja, det är, de flesta har ju väl nämnts här. Det är ju bostadsbristen är absolut allra största. Bostadsbristen genererar förstås bostadslöshet och det är ju i sig ett problem. Bostadsbrist är ett mera tekniskt problem. Det mänskliga problemet är ju bostadslösheten, det vill säga människor som inte har någonstans att bo. Det i sin tur leder till problemet trångboddhet som vi har väldigt dålig information om hur det ser ut. Det finns ju inte så bra underlag. Det finns vissa indikationer på att det har blivit värre. Folk blir mer och mer trångbodda. Jag tror att i annonseringen av det här programmet nämndes ju, du sa det i början, att ungdomar kan inte flytta hemifrån till ganska avancerad ålder ibland. Vi pratar inte om ungdomar längre utan unga vuxna. Det påverkar förstås familjebildningsmöjligheter och en rad andra saker. Så att det är ju det mänskliga, det sociala problemet. Och sen finns det också problemet med hemlöshet, alltså riktig hemlöshet. Folk som inte har någonstans, inte ens ett rum att hyra eller bo in sig på. Så att, och hemlöshet är ju förstås ett väldigt allvarligt socialt problem. Och det har ju ökat i Sverige också. Lite i skymundan av allt det här finns det en annan het potatis som jag tycker att det pratas väldigt lite om i medier och politiska debatter. Det har blivit lite mer, men det är ju just renoveringsbehovet eller utrustningsbehovet av miljonprogram och även lite tidigare bostadsbestånd håller på att göras nu under de här samma marknadsmässiga villkor som nyproduktion sker, kan man säga. Och det gör att de här som har varit generellt tillgängliga bostäder för folk med låga inkomster, jag vänder mig emot, jag vill inte prata om resurssvaga, det här är en klassfråga, det handlar inte om att vara svag eller stark, utan det finns ju arbetarklass i Sverige och det finns ju en ganska prekär arbetarklass idag som inte har resurser att ta sig in på bostadsmarknaden, men det är inte deras fel, det är inte deras svaghet som är problemet är att de inte har möjligheter, så att säga, därför att det inte finns en politik som faktiskt tar itu med detta.
Och renoveringarna, menar du, också leder till höjda hyror, vilket
och
gör att...
Och vräkningar, helt enkelt. Vi kallar dem för vräkningar därför att folk, när de har flyttat ut under tiden deras hem, det är inte bostäder bara, det här handlar om bostäderna de har bott i hela sitt vuxna liv ibland. Då. Alltså det är många pensionärer till exempel som ser med fasa alltså framför sig en situation av hemlöshet.
Ja,
som ser att de inte kommer att kunna flytta tillbaka till sitt hem därför att de alltså hyran där kommer efter den här renoveringen att ligga på 50% eller 70% ibland högre än den hyra de betalade innan. Mm. Och det går ju att göra billigare och bra. Mm. Så att det går ändå att inte tumma på standard så att säga enligt vår lagstiftning. Ja. Men det görs inte idag utan man passar på helt enkelt att genom att genomföra de här lyxrenoveringar som vi kallar dem ibland det man genererar ytterligare ett socialt tryck på en väldigt, väldigt överhettad bostadsmarknad.
Ja, och Mehmet Kaplan, han nickar när du talar om lyxrenoveringar och vi ska återkomma till detta. Vi ska också tala om det som kallas för social housing till exempel och om det finns andra former om modulhus och billigt boende och så vidare. Men jag vill stanna en liten stund på att allra flest bostäder måste byggas i storstadsregionerna enligt alla prognoser. Studenter, unga, arbetssökande, gamla, nyanlända. Många vill alltså just bo i storstäderna. Och Stockholm är en magnet för många och också en bostadskatastrof för nästan lika många. Hälften ungefär av länets 20-27-åringar har inte ens en egen bostad. Men krisen har också varit väldigt dålig för affärerna. För flera stora företag beklagar sig för att de i Stockholm, de kan inte rekrytera, och de kan inte expandera för de har väldigt svårt att få hit talanger och förmågor eftersom de inte hittar bostäder. Robert Lefrem, du är ung företagare och har skapat ett bolag inom e-sport, Challenger Mode. Du har varit i Silicon Valley, ni har skaffat kapital och ni testar nu som startup-företag hur ni ska växa. Hur påverkas ni av bostadskrisen?
Vi påverkas ganska negativt av den. Alltså, Sverige är som ni vet väldigt, väldigt framgångsrika inom tech-sektorn trots att vi är ett väldigt litet land. Vår framgång ligger i att vi kan rekrytera de bästa i världen för att kunna konkurrera internationellt då. Och vi är ju liksom i en väldigt liksom explosiv bransch som kallas för gaming. Den exploderar och vi i Sverige har ett övertag där. Dock så har vi nu liksom känt av att det har varit väldigt svårt för oss att rekrytera de personer vi behöver. Speciellt internationella liksom, människor för att kunna expandera internationellt. Då. Den primära orsaken är att liksom, det inte finns något ställe för dem att bo. Liksom, alla vill jobba här i Sverige, väldigt liksom, gott rykte internationellt. Men det finns liksom, ingenstans för dem att bo. Om man inte vill att betala liksom sanslösa summor liksom för boenden.
Så det här bromsar helt enkelt er expansion, företagets expansion. Hur löser ni det? Vad gör ni istället då?
Alltså, det blir liksom så att vi tvingas då att rekrytera människor som på något sätt accepterar de förhållandena vi kan erbjuda.
Vad kan ni erbjuda?
Det är allt från en soffa till ett rum någonstans hos en främling man liksom aldrig träffat förut. Och det här resulterar i liksom att man inte lyckas rekrytera de absolut bästa människorna. Och ingen vill sitta med liksom ett företag där man inte rekryterat de bästa människorna. Därför rekryterar man inte överhuvudtaget dem. För att det i vissa fall är värre än att faktiskt rekrytera fel person.
Ja, och det här är ju flera företag som jag har talat med inför det här programmet som vittnar om exakt detsamma. Vad växer du själv upp och hur har din bostadskarriär sett ut?
Ja, jag växte upp i en förort som heter Hagsätra, söderut på gröna linjen. Bodde hos mina föräldrar tills jag blev student, bodde i en studentlägenhet. Och där bodde jag tills jag i princip sålde mitt gamla bolag och hade råd att köpa en bostadsrätt. Det var det som krävdes.
Mm. Ja, och Robert Mogert, du är stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm. Du är socialdemokrat. Bostadsbristen bromsar alltså bolagen. Vad tänker du när du hör, Robert?
Ja, alltså, vi täcker ju upp ganska stora delar av den problematik som det här för med sig. Alltså, det är svårt för dem med låga inkomster att kunna skaffa en lägenhet. Det är svårt för företag att rekrytera. Det är svårt för unga att flytta hemifrån. Vi får situationen där människor faktiskt inte kan skilja sig därför att det inte går att få tag. Alltså, det skapar både ekonomiska och stora sociala problem med det här. Så det är... Ja, men där, kan okay, jag känna så, att vi är ganska överens.
Vems fel är det att människor inte kan få en bostad i Stockholm?
Det kan vi ju träta om. Egentligen så är det ju skitsamma vems felet är. Alltså jag kan ju säga att vi har ett antal år bakom oss där vi, som jag har sagt, vi har inte byggt för folk med låga inkomster. Jag tycker det är en riktig beskrivning.
8 år i men snitt i bostadskö och bostadspriser som stänger ute många unga men också äldre. Vad gör ni för fel?
Jag tycker att vi har ju nu fått igång bostadsbyggandet i Stockholm. Alltså Lennart hade ju en poäng, tycker jag, när han säger det är jäkligt konstigt att det är 4 000 bostäder som är målet varje år. Därför höjde vi det förra året upp först till 5 000. Sen när vi kände att det här målet kommer vi bräcka så höjde vi det mitt i loppet upp till 6 000. Sen slog vi det målet ganska tydligt förra året, så nu har vi höjt målet till 7 000 för i år. Alltså kommunen har ju en hel del av verktygen för att göra det här. Så jag delar också det du sa, att vi ska inte stå och skylla på regeringen. Och jag brukar säga att varje gång en rikspolitiker säger utred PBL så dör en kattunge. Liksom. Det är helt
PBL poäng. Ska vi säga.
Plan och bygglagen. Alltså, det har man hållit på med på riksplan i 10-15 år och bara utrett. Och det ger marginella effekter. Mm. Vi har väldigt många av verktygen i kommunen. Så vi har satt högst mätbara målet i stadens historia och vi tar åtgärder för att klara av det målet.
Och alla vill ju flytta till Stockholm. Lotta Edholm, oppositionspolitiker i Stockholm och gruppledare för Liberalerna. Har du någon självkritik från de borgerliga mandatperioden 1998 till 2002 och 2006 till 2014, när till exempel omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter och de här utförsäljningen svepte över Stockholm?
Och försäljningen av hyresrätter till bostadsrätter är ju det som gör att vi idag kan bygga mängder av hyresrätter i allmännyttan, för det är urstarka bolag som har väldigt mycket kapital, och kapital behövs ju också. Jag tror att självkritiken ska vara på området att vi underskattade att vi både haft en väldigt stark inflyttning, men att de som har flyttat in i väldigt hög utsträckning är unga människor som också skaffar barn. Så att det har varit en befolkningsutveckling som har varit väldigt, väldigt stark i hela Stockholmsregionen. Och nu ser vi det i andra delar av landet också. Jag delar mycket av det som Lennart Weiss säger. Jag tror att det är helt galet det här att subventionera byggande. Jag tror att det är bara att kasta pengarna i sjön. De går ner i byggherrarnas fickor. Det är inte säkert att det leder till billigare bostäder. Utan ska man införa subventioner så ska man subventionera de människor med de lägsta inkomsterna, deras efterfrågan av bostäder. Men det räcker ju inte. För idag så har vi ju en bostadsbrist som inte beror på att det sitter en massa människor på bostäder som de inte bor i. Utan idag har vi en riktig bostadsbrist och den kan vi bara bygga bort. Vi kan öka naturligtvis det här med rörlighet och så, men vi måste bygga mer. Och det är klart att vi kan säkert rikta jättemycket självkritik till oss själva när det gäller processerna i Stockholms stad. Men en stor del av det här beror också på ett regelverk där man kan överklaga mot olika lagstiftningar in i oändligheten som gör att det blir de här långa ledtiderna. Och då blir det bara de stora byggbolagen som har råd att bygga och vänta på processerna.
Roger Mogert och Lotta Edholm, hur skiljer ni er rent ideologiskt? Ni har ju samma mål, men hur skiljer ni er åt på det sättet?
Alltså, där vi är överens, om man får börja med det, är ju att Stockholm ska växa, att vi ska bygga. Och det är någonting positivt.
Ja, det vore ju väldigt märkligt om ni inte kunde hålla med om det.
Ja, man tycker det. Men tyvärr så är det ändå värt att nämna i Stockholm, för det har inte alltid varit så. Där vi tydligt skiljer oss är ju synen på allmännyttan. Där de ägnade mycket tid åt att sälja allmännytta, där de, tycker jag, inte lät allmännyttan bygga till sin fulla potential. De sålde både till bostadsrätter, men också sålde av exempelvis hela Hagsätra. Det kan inte jag vara någon bra idé. Jag tycker vi behöver starka allmännyttiga bolag, att deras främsta uppgift i en sån här situation ska vara att bygga många bostäder, bra bostäder och bostäder till låga priser.
Mm. Någonting annat som du skulle vilja låta addera till detta?
Jag tycker faktiskt att det är rätt viktigt det som Roger säger, att det finns en stark politisk gemenskap i detta, att Stockholm ska växa och att vi faktiskt har ett gemensamt ansvar, för vi har rätt mycket av varannan mandatperiod i den här stan, även om vi satt 2 mandatperioder, att vi tar ett gemensamt ansvar för att bygga mer. Och jag tror också att vi skulle till exempel kunna gå in nu till regeringen och säga inför ett humanitärt undantagstillstånd i plan- och bygglagen på samma sätt som vi har för naturkatastrofer. Mm. Och lätta på en del av de här regelverken, våga testa det. Och jag har sett att stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad instämmer i det förslaget.
Mm. Irina Molina, du viftade lite. Det var någonting som fick dig.
Ja, för jag tänker att den fråga du ställer är ju om vem som har ansvaret. Jag tycker att det är viktigt, kanske inte vem partipolitiskt eller vilka namn och sådär, naturligtvis inte, men alltså de historiska perioderna, alltså historien säger oss väldigt mycket om vilka misstag som har begåtts och som man borde försöka kanske reparera eller undvika i framtiden. Och egentligen så börjar ju det här långt tidigare, det börjar ju alltså nästan brutalt 1991 när politiska majoriteten då i regeringen, alltså det var ju ett enormt paket av reformer som ändrade på ett dramatiskt sätt det som hade varit den svenska modellen för bostadspolitik som byggde på många viktiga milstolpar då. Och vad man gjorde, man lade ner bostadsdepartementet, man lade ner Statens institut för byggnadsforskning och sen så gjorde man om hela politiken genom att ändra en hel del av lagstiftningen. Mm. Men allt som politiken ändrar kan politiken ändra tillbaka också. Mm. Eller till något bättre.
Mehmet Kaplan, du får sista ordet här. Vi har bara en minut innan vi ska gå över till Ekonyheterna och innan vi också ska fortsätta i timme två för att höra hur gör vi? Hur bygger vi lyckliga städer och boenden som främjar kreativitet och så vidare? Mehmet, vad säger du?
Det vi behöver bygga mer av det är hyresrätter framförallt, och det är därför det är glädjande att se att den nya politiska majoriteten i stadshuset faktiskt satsar på det. Alltså när de ger sina kommunala bostadsbolag i uppgift att bygga dubbelt så mycket som det har byggts tidigare, så är det ett viktigt steg. Och vi ser det här i kommun efter kommun, så att det kommer att byggas mycket, mycket mer än vad det har gjort. Men det har under lång tid byggts alldeles för lite, och därför så satsar regeringen på att det ska byggas framförallt hyresrätter, men vi vill också se över behovet av hyresgarantier så att under en viss tid garantera hyresintäkterna för att minska risken för de fastighetsägare som investerar i nya hyresfastighetsbostäder. Det tror vi är ett av recepten.
Vi ska fortsätta alldeles strax. Det här är P1-debatt. Olivia Wikström, vad säger våra lyssnare på nätet?
Ja, men det kommer mycket förslag på hur man skulle kunna lösa det här. Och ett som är lite intressant är kanske att man ska låta svenska ungdomar dela bostad med ensamkommande flyktingungdomar.
Och ensamkommande flyktingungdomar ska vi få träffa alldeles strax efter Ekot. Och då ska vi också få lyssna till Panetos, de stora stjärnorna från miljonprogrammet. Var med oss då. Vi ska lösa bostadskrisen idag och vi har mer än en timme på oss. Tack så mycket så länge till alla er som var med och lyssnade. Fortsätt med hashtaggen P1-debatt på Twitter och Instagram och Facebook och så vidare. Och så ska vi väva in era tankar och era frågor. Tack så mycket! Hjärtligt välkomna tillbaka till P1-debatt. Vi talar om bostadskrisen och byggandet idag. Med mig Alexandra Pascalido. Byggandet som inte riktigt har hängt med behoven under många år. Nu konstaterar vi att det behöver byggas 700 000 bostäder i Sverige under kommande 10 år. Och allra flest i storstäderna, men nästan alla kommuner i Sverige har bostadsbrist. En Novusundersökning visar att den här frågan är den som oroar allra flest unga människor. 9 av 10 i åldern 18-25 tycker att bostadsbyggandet är den största framtidsutmaningen. Så hur ska då framtiden se ut? Vi frågar några som vet hur man bygger lyckliga bostäder och skapar kreativa boendemiljöer. Men innan vi får höra deras visdomar och visioner så ska vi få lite kreativt kaos som svänger på scen. Vi ska få möta gruppen som bildades 1997 i miljonprogrammet Jordbro. De tre grundade medlemmarnas namn fick döpa gruppen. Pa, Modu, Nebejo och Tobias. Och i gruppen heter såklart Panetos, eller Panetos som jag säger. De lärde oss att dansa och pausa. De sprider sin positiva energi över hela landet, senast i Melodifestivalen. De har sålt platina flera gånger om, varit med i CNN. Men nu, mina damer och herrar, är de med i P1-debatt.
Tack så jättemycket. Vilken presentation. Tack så mycket. Tackar. Hej, innan vi sätter igång den här festen, vänta lite Mr. DJ man, du får snabbt där. Jag är inte ens i pose. Innan vi sätter igång, jag vill bara säga några ord. Liksom, det är för mig, för oss, mig, oss tillsammans, livet väldigt, inte så komplicerat hela tiden. Om man har hjärtat på rätt ställe så kan man göra väldigt mycket bra, positiva saker för alla människor. Och inte bara vissa människor. Och det är vad det handlar om egentligen. En gång till. Att göra någonting bra för alla människor. Alla som behöver bostäder. Gamla som unga. Eller hur? Yes. Om vi är överens om det, då kan vi göra så här. Hålla om varandra. Hård. Yes. Och låt inga negativa vindar komma igenom. Eller hur? Ska vi göra det? All right. Nu ska vi festa tillsammans nu. Jag vill att ni festar med oss. Inga pausande. Bara festa. All right? Let's go, tillsammans, ställ er upp, är ni snälla? Ställ er upp, let's go!
En gång till, motion, en till söndag.
Och ni som står här bakom mig också, politiker och allihopa. Mr. DJ, let's go! All right, händerna så här.
Jag är den dubbla, ni kallar mig Bruce Wayne. Stilen chockar dig som Bosse, what are you saying? Rädda, jag är pid, ra, ra, ra. Ja, det går om det går. En dag i taget, det är så vi gör. Ra, ra, ra. Ja, vi står där vi står. Om någon sekund så är det vi som för. Vänd dig om. Kom om, kom om, håll om med hår. Då kan inga vindar komma åt oss. Kom om, kom om, håll om med hår. Genom alla kalla nätter. Kom om, kom om, håll om med hår. Cariña vida como a otros. Hey, como, como, o lo mejor. Lleno mala cala en este.
Hey, 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 hey.
Jag är din Superman, din egen Spiderman. Ja, jag är ljuset i mörker som lyser ut en man. Jag släcker dina bränder med mina bara händer. Ja, jag är överallt, mannen som gudarna sänder.
Ra, ra, ra.
Ja, det går om det går. En dag i taget, det är så vi gör.
Ra, ra, ra.
Ja, vi står där vi står. Om någon sekund så är det vi som för. Vänd dig om. Kom om, kom om, håll om med hår. Då kan inga vindar komma åt oss. Kom om, kom om, håll om med hår. Genom alla kalla nätter. Kom om, kom om, håll om med hår. Då kan inga vindar komma åt oss. Hey! Kom om, kom om, håll om med hår. Genom alla kalla nätter. Syna gårna som x-ray. Scannar av the baby. Du gör mig crazy, yay. Så om du gör din grej, kan inget hitta dig. Kalla mig Clark Kent, kalla dig med Louis Lane.
All right, händerna upp i luften. Jag vill se dem upp i luften. Och så klappar vi. Han är tog.
Kom om, kom om, håll om med hår. Då kan inga vilja komma åt oss. Hey, kom om, kom om. Genom alla kalla nätter. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Kom om, kom om, håll om med hår. Då kan inga vindar komma åt oss. Kom om, kom om, håll om med hår. Genom alla kalla nätter.
Woo! Tack så mycket.
Fantastiskt! Fantastiskt! Det var Panetos i P1-debatt, ja. Herregud, jag är så trött. Förlåt, vi har dansat så mycket här. Så går det. Ni är alla hjärtligt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Så här går det till när vi gör P1-debatt. Och nu ska vi, mina damer och herrar, lösa bostadskrisen. Och ja... Så här kan vi börja. Jag tycker att vi börjar med, vi måste ju prata om framtiden och det är det vi ska göra nu. Lösningar och visioner. Hur vi kan bo, var vi kan bo och hur kan vi få råd att bo. Och vi börjar med dig, Alireza Ahmadi. Du är 19 år, du kom hit ensam, som ensamkommande flyktingbarn som det heter, för 3 år sedan. Från Afghanistan. Och du bor i Malmö och du var med och bildade Ensamkommandes förbund. Och du har engagerat dig i bostadssituationen, Alireza.
Ja.
Välkommen.
Tack så mycket.
Hur bor du?
Jag bor fortfarande på sånt stödboende, vilket jag verkligen behöver inte, men ju att det är bostadskris så får jag ingen lägenhet till Malmö. Och jag tycker synd, för att när Migrationsverket är desperat efter de där boendena, för att det ju att det förra året kom jättemånga ensamkommande till, och de behöver de där liksom den här boende, så den här stöden som får jag i HVB-hem eller stödboende, vilket jag behöver inte egentligen. Och det är inte bara jag, så det är många andra som befinner sig i samma situation som jag.
Så det, det finns människor som står i kö för att bo på det boendet där du bor, men
absolut,
du kan inte flytta ut för det finns inga lägenheter.
Nej, det är det.
Finns det ingenstans? Har du verkligen ansträngt dig, Alireza, för att hitta en lägenhet?
Jo, alltså det har jag gjort genom kontakter, men det är inte så himla lätt.
Nej. Och du känner ju många unga killar, många ensamkommande flyktingbarn helt enkelt, som befinner sig i exakt samma situation.
Mm.
Som inte har någonstans att ta vägen.
Exakt. Och det är ju det är olika faktum som påverkar. För det första är det alltså att om man kommer hit ensam och man får placera sig som en stödboende först och främst, och det förstör vi, det alltså naturligtvis. Men så efter ett tag så behöver man flytta ur. Men det, då man fastnar i detta faset kan man säga, är att man har inte den här nätverken som man behöver som en svensk eller det gammal som man har bott här i en längre period.
Mm.
Och för det andra, att den här stöden som man får från kommunen, det fyller inte den kraven som finns i bostadsmarknaden. Det vill säga att i Malmö kommun, så om man stöker sig, det boplatsigt. Och då får man bara söka MKB-lägenheter.
Mm.
Medan att det HSB, Stena Fastighet, det är privata aktören som har lägenheter. Men de beviljer inte försörjningsstöd.
Och vad är det för fel på MKB då?
Det är inte fel på MKB. Det är grejen så här. De har inte tillräckligt många lägenheter.
Nej, okej. Okay. Så ni saknar nätverken, ni saknar kontakterna in i, för att få en bostad, vilket också en del andra gör som också nyligen har kommit till Sverige. Hur ska du lösa din situation, Alireza?
Alltså, för det första, det handlar om att kommunerna måste ta initiativet och prata med den privata aktören att de ska godkänna försörjningsstöd. Liksom. För att de flesta ensamkommande idag för den här typen av stödet. Och de behöver utplaceras. Och att vi pratar ganska mycket om bostadskrisen. Det är viktigt. Men det är en annan sak som vill jag gärna ta upp, det är bostadssegregationen.
Segregationen?
Ja, precis.
Skulle du vilja bo i till exempel Rosengård?
Ja, det är så här att de här marginaliserade områden som Rosengård, Södertälje, Skäggetorp och sånt som vi har idag, vi behöver inte fler, för att förra året kom 160 000 nyanlända, och de förr eller senare behöver bostad. Vad kan vi ha som en hållbar lösning för det? Att som regeringen liksom förslaget att bygga upp flera bostäder, men hur ska vi bygga, vart ska vi bygga dem? Mm. Och vilka är de som vill bo där? Till exempel om vi bygger nya bostäder, så det kostar ganska mycket. Mm. Men man måste tänka på den blandningen mellan befolkningen.
Ja. Så du vill att man ska blanda, vilket betyder att vadå, skulle du hellre flytta till Limhamn som är ett segregerat område, men också där det inte bor lika många människor med flykting- och invandrarbakgrund?
Absolut, för det är det vi behöver. För att en faktum som man får inte glömma, det finns i dagens samhälle bostadsdiskriminering. Det vill säga att vart du bor, när du går sen vill söka jobb och sånt. Så på tal om din bostad, alltså var du bor, till exempel Ali eller Ahmad från Rinkeby eller Rosengård, så är det redan förstört.
Du är stämplad. Din bostadsort, din bostadsadress, den kan stänga dörrar och stigmatisera dig helt enkelt.
Precis, plus att vi har bostadskris. Så måste vi jobba på båda banor parallell, inte bara glömma denna bort.
Liksom. Nej, så när man diskuterar bostadskrisen måste man även hålla det här med segregationen som är ett stort problem i Sverige. Och det ska vi fortsätta ta upp, Alireza. Och min sista fråga till dig är, väldigt många hör av sig på sociala medier, det vet också Olivia, vi ska återkomma till dig Olivia också. Men de säger, men varför ska ensamkommande flyktingbarn få förtur när inte svenskfödda ungdomar kan få en egen bostad?
Alltså vi pratar om utsatthet. Vi föreläsare måste man prioritera vilka är som behöver fler stöd. Och det är självklart den ensamkommande som kommer hit utan föräldrar, utan någonting, utan någon nätverk.
Ja, egentligen är det ju inte du som ska behöva svara på den här frågan.
Nej, det är politiker. Men alltså, man kan ju kommentera det. Alltså, man blir frustrerad för att vi pratar om vi och dem. Liksom, inte i enheten. Liksom. Då blir jag liksom faktiskt ledsen i att vissa kommenterar så här. Mm. Man måste vara mer solidarisk med varandra. Alltså, det är en fråga som berör alla. Oavsett om du är svensk, icke-svensk, den nya land eller den... Ja, whatever liksom. Mm.
Och där fick Alireza Ahmadi, ensamkommandes förbund, en applåd. Vi måste prata om framtiden, hörni. Christer Österlund, chef för ekonomi och finans på Sabo, en organisation för allmännyttans bolag. Hur ser du på framtiden, på framtidens bostadsområden?
Jag ser att det är viktigt med det som... ofta kommer fram att man ska ha blandade upplåtelseformer så att man blandar hyresrätter och bostadsrätter. Det här är ju, och egna hem också för den delen. Det här är ju kanske lättare sagt än gjort ibland. För att hyresrätter, om vi ska producera det idag, så är kostnaderna så pass höga att i praktiken bara blir där det är riktigt attraktivt och därmed riktigt dyrt. Och på det viset så saknar vi helt möjlighet egentligen, som det ser ut just nu med det prisläge som är, att bygga för sådana som Eva och andra som behöver komma ner kanske en hyra som ligger strax över 1 000 lapp per kvadratmeter istället för runt 2 000 per kvadratmeter som det faktiskt många gånger i nyproduktionen ligger idag. Mm. Och för att göra det och klara av det så måste vi jobba med volymer. Vi måste nyttja allmännyttan och att vi är ganska stora, att vi kan göra goda upphandlingar. Vi måste jobba med koncept så att vi inte tummar på kvaliteten utan att vi istället blir duktiga på att bygga bra bostäder på ett effektivt sätt. Mycket effektivare än vad vi har gjort hittills. Vi måste få mer för pengarna. Vi måste repetera och bli duktiga på att åtgärda fel och inte ha barnsjukdomar med oss inom, i de här produktionerna. Och sen måste vi också ha en ökad konkurrens. För det är faktiskt så. Jag har jobbat i...
från andra länder menar du?
Eller? Ja, alltså jag har jobbat i allmännyttans bostadsföretag i ganska många år, i 15 år. Och när jag har varit med och handlat upp nyproduktion så har det faktiskt hänt att vi inte har fått ett enda svar när vi har gått ut och frågat på nyproduktion. Och sen har vi försökt igen och då har vi fått in ett fåtal svar och då har priset varit för högt. Vi måste ha in mer konkurrens.
Och från vilka länder då? Vilka kan vara intresserade av detta?
Jag har själv faktiskt fått förmånen att åka ner till Berlin och berätta om Sabos kombohus som är just ett sånt här typhus, ett koncepthus som faktiskt har sänkt kostnaderna med 25%. Jag skulle säga att det räcker inte. Det har vi lyckats med bara genom att nyttja volymen och konceptet. Mm. Tyskland var jätteintresserad av att höra mer om det här. Jag menar att vi måste ner i ytterligare, kanske måste sänka kostnaderna med upp till 45%. Och då måste vi göra allt det här för att kombohuset, det gör en del av det här. Men den ökade konkurrensen, det måste till och då måste vi bjuda upp till dans. Mm. Och faktiskt vara duktigare på att presentera hur går det till att bygga i Sverige. Men jag skulle också vilja säga det, om vi inte får flexiblare detaljplaner, idag så lägger man ner mycket stort arbete på att göra detaljplanerna ganska detaljerade. Det låser upp projekten framöver, vilket gör att det är svårt att handla upp typhus, för då har man nästan bestämt sig kanske 7 år i förväg hur huset ska se ut, och då är det jättesvårt att gå ut och handla upp det, och att backa detaljplaner, det är omständligt.
Men du, nu har ju Sabo, ni ska ju gå med vinst nu, va?
Ja, vi har ett krav på oss att både vara affärsmässiga och samhällsnyttiga. Och det är viktigt att nämna båda. Och vi har faktiskt låtit ett antal forskare kika på det här. Nova var viktigast då. Hur ska vi förhålla oss till det här? Och alla trodde kanske att de skulle prata om läxläsning och att vi skulle jobba med miljön mellan husen och så. Men vad de kom fram till, det var att vi skulle renovera och vi skulle bygga nytt. Och det var våra viktigaste uppgifter. Mm. Alltså hjälpa till att lösa bland annat den situation som är uppstått nu.
Hur ställer du dig till ett nytt miljonprogram?
Alltså jag tror att man har otroligt mycket att lära om miljonprogrammet. Det är en enorm tillgång. Man ska komma ihåg att miljonprogrammet när det kom innebar för många att man kunde duscha in i sin lägenhet. Att man kunde få sluta sova många i samma rum. Det var en enorm uppgradering när den kom. Nu är det dags att ta nästa steg och se vad vi kan lära ut av det. Det finns både bra saker och mindre bra saker. Låt oss göra det, tycker jag. Mm.
Och utförsäljningen av allmännyttan har ju varit någonting som har diskuterats flitigt. Emma Dominguez, du är debattör och konststudent och ska strax föda. Vi får hoppas att inte bebisen kommer här på scenen. Men du var ju med och drev en kampanj 2013 för att stoppa försäljningen av några av Botkyrkabyggens hus till en riskkapitalist i Alby Botkyrka. Sen sprack det här för att namnlistorna inte godkändes. Husen såldes ändå. Så hur blev det?
Hur blev det? Ja, men som du säger,
ja, jag
så...
sa ju för sig hur,
ja,
blev.
Hur det blev. Menar,
vad hände?
Det såldes ut och en fråga som vi hade väldigt länge var liksom, varför sålde man ut det trots att det var en så pass liksom, en så stor opinionsbildande kampanj, en demokratisk rörelse av människor som verkligen inte ville sälja ut sin allmännytta. Och jag har pratat med forskare i efterhand liksom, att det hade inte spelat någon roll om vi hade alla namnen eller inte hade alla namnen. Men att kommunen var så fast beslutna med att de ville sälja ut. För att man ville inte ge fel signaler till liksom alla köparna eller bolag att det här var ett svårt område. Att man ville sälja ut för att visa att så här, här kan ni investera. Liksom. Och det kan man tycka olika om. Problemet är nu idag, det som händer ja, 3 år senare, är att det här området, Albyberget, så har man sagt att så här vill vi bygga ännu mer. Men då bjuder man in företag som bara vill bygga bostadsrätter. Alltså kommunen har gett i uppdrag att bara bygga bostadsrätter. Och deras retorik går ofta så att man vill bygga bostadsrätter för att man vill blanda en befolkning. Mm. Alltså man leker monopol med bostadspolitik.
Men är inte det klokt? Behöver inte Albyberget locka till sig människor från kanske övre medelklassen eller andra samhällsgrupper helt enkelt?
Jag tror inte. Liksom det här klassamhället som vi har idag borde inte finnas. Liksom alla borde ha rätt att bo exakt var de vill utan att man vill det. Och, eller vart man vill. Men... det är ett problem när man prioriterar bort de som faktiskt behöver bo. Alltså det finns ju massa folk i Alby och i andra ställen som vi vet inte har. Alltså folk som är medelklass, överklass, som har råd att köpa till sig en bostadsrätt vart som helst. Har råd att göra det vart som helst. Medan som vi alla har vittnat om att det finns en enorm bostadskris. Det finns människor som du vet, bor i jättetrångbebodda lägenheter. Betalar liksom, jag har en bekant nu som ska försöka hyra i andra tredje hand. Och får liksom betala 14 000 för en tvåa i tredje hand. Mm. Alltså det är inte klokt. Mm. Liksom, vad händer med de människorna? Alltså, vart ligger prioriteringarna då?
Och ni var ju väldigt många unga människor, Emma Dominguez, som engagerade sig under den här tiden, som blev aktivister, bostadsaktivister eller vad man ska säga. Mm. Blev det en antiklimaxen hela den här, hur allt detta slutade?
Självklart, det var ett bakslag liksom rent demokratiskt där många bara sa, ah, men shit, det spelar ingen roll hur mycket man engagerar sig via demokratiska verktyg som att samla namn och protestera och skriva debattartiklar när kommuner... by the way, Socialdemokraterna gjorde vad de ville ändå och sålde ut. Liksom. Och det blev en enorm besvikelse där man bara, nej, man inte vill engagera sig längre.
Mm. Hur bor du idag?
Jag bor på en bostadsrätt. Och det har varit enda alternativet för mig att kunna ha ett boende. Men den köpte vi jättelänge sedan när den kostade typ så här 300 000 i Alby. Mm. Då det var väldigt billigt. Liksom. Men jag skulle helst av allt vilja bo i en hyresrätt. Alltså du vet att bo, alla snackar om att så här, ah, men nu äger jag min bostadsrätt, jag äger ingenting, jag är ägd av banken. Och jag vill kunna bo i en hyresrätt. Tyvärr måste jag ha 10 år i kön för att göra det. Och som det ser ut nu vill vi kanske flytta större. Jag får inga lån heller. Mm. Alltså jag är ändå privilegierad. Men jag är ändå student och min pojkvän är frilansare. Alltså vi får inga lån av banken. Mm. Det är så pass låst läge. Det är stört.
Och jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i den här. Att man sitter i någon typ av rävsax i din situation. Sen en tid tillbaka pratar man om begreppet social housing. Alltså lägenheter för de som helt enkelt inte kan klara av en hyra som den ofta ser ut i nybyggda hyreshus. Det är alltså bostäder för låginkomsttagare helt enkelt. Så vad händer på den fronten? Håkan Forssell, du forskar i historia och kan stadsplanering och bostadspolitik och du har också podcasten Staden. Kan du bara liksom reda ut lite grann det här social housing? Det låter ju lite deppigt. Men vad säger du om konceptet i Sverige?
Ja, det var någon som sa att om man liksom hör ordet social housing så tänker man på någon brittisk kriminalfilm så här från 70-talet där man springer längs loft med dragna pistoler längs ett loftgångshus och sen sparkar man in i dörr och så ligger det någon där.
Så deppigt alltså.
Lite grann så. Och prata om social housing idag ska jag säga. Alltså, själva konceptet är det ju ingen som använder i andra länder som har subventionerat boende. Det är som att fortfarande prata om Tjeckoslovakien eller jag ska ringa från min biltelefon. Det är liksom ett begrepp som inte riktigt existerar på det sättet. Och det används nu i en svensk debatt för att svartmåla eller liksom ha någon slags, måla upp en slags mörk mardrömsbild av hur det skulle kunna bli. Och det har också att göra, tror jag, med den frustration man känner över att vi har haft ett väldigt bra system i Sverige som har handlat om jämlikhet, tillgång, att den offentliga bostadssektorn ska kunna konkurrera med den privata marknaden. Den har fallit isär på grund av att vårt samhälle ser annorlunda ut. Vi har haft några ekonomiska vändningar som har varit dramatiska. Vi har haft en enorm omfördelning av inkomster i början på 90-talet. Ifrån det allmänna till det privata. Så att om man tittar ut, så att säga, ut i... Jag tycker det var roligt att lyssna på Lennart Weiss tidigare. För det var ett perspektiv där någon faktiskt använder sig av ett annat land. Som kan vara intressant att liksom spegla en svensk förhållande till. Och om man kikar på andra länder i Europa... För nu pratar jag om, jag brukar göra skillnad på en europeisk variant av affordable housing, för det är det heter. Eller mixed income. Alltså, man använder helt andra. Om vi pratar om bostadsbidrag sen också, det är inte heller ett begrepp man använder, för det är också stigmatiserande. Alltså, alla de här stigmatiserande begreppen har försvunnit ut i Europa. Man liksom försöker hitta andra vägar som alltid är inkluderande. När man nu pratar om social housing så är det framförallt kanske USA man tänker på. Men USA... Där har social housing varit en form av crisis management. Mm. Och det, så har inte vi, i Europa har inte vi haft den formen av inställning, utan i alla europeiska samhällen har bostaden varit en rättighet. Och då är det också en rättighet att kunna bli integrerad i samhället. Så nu handlar helt enkelt den här affordable housing-modellen, de kan se väldigt olika ut, är starka i Wien, i delar av Österrike, är starka i Amsterdam, är starka i delar av de tyska städerna. Där handlar det helt enkelt om att man villkorar bostadslån till exempel för nybygg, alltså kreditlån för nybyggnationer, och säger att upp till 30% av de nybyggda lägenheterna måste vara såna som liksom faller under en viss inkomstnivå, så att människor kan bo där som inte tjänar så mycket pengar eller som har på annat sätt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Skulle man tillämpa en sån modell här i Sverige så skulle 1 miljon människor vara liksom berättigade att flytta in i sådana lägenheter. Och de är alltså, det här är ett stort arkitektoniskt uppdrag också, för de är alltså insprängda i de befintliga fastigheterna. Det är inte så att man sparkar ut dem inom som betongkloss ute på åkern och säger där bor de fattiga. Utan det här, är ett integrationsprojekt helt enkelt, vilket gör att och ibland har det varit väldigt det finns massa nackdelar med det här också, men det är i alla fall ett system som jag tror man bör ta lite mer på allvar och titta och lära sig av ute i Europa. För att det är inte så att Sverige är bäst på allt. Liksom. När man pratar med bostadspolitiker som har hållit på länge med kommunal bostadspolitik, så kan man få en bild av att de pekar på den här jättefina bilen och säger, men vi har ju allmännyttan, titta vilken fin bil, den tar upp alla. Men den har ju inte kört på 15 år. Den står ju fortfarande i garaget. Liksom. Då kan det ju vara värt kanske att lära sig av samhällen som har ett annat sätt att tänka, som också kan vara progressivt och dynamiskt liksom, kring hur man löser bostadssituationer på ett integrerande sätt. För det är det som det är frågan om. Mm.
Och det där är ju ett nyckelord, den här på ett integrerande sätt. Hur ska vi skapa mötesplatser och boenden som är inkluderande och integrerande? Vi ska återkomma till dig, Håkan Forsell. Caroline Schyber, du är kristdemokrat och riksdagsledamot. Hur ser du på hur storstäderna ska utvecklas för att alla ska få plats och alla ska få tillgång till ett eget hem? Hur ska det gå till?
Nej, men jag tycker att det är positivt att vi den här timmen också pratar lite visioner och vågar prata lite framtid. Jag tror att det behövs några kortsiktiga lösningar, för vi har verkligen en kris. Jag tycker både Eva belyste det väldigt bra här tidigare, liksom vad som händer när man genomgår en skilsmässa, men också vad som händer när vi inte har infrastruktur som fungerar. För att 7 av 10 när man frågar människor hur du skulle vilja bo i ett litet hus i motsvarigheten till Strängnäs eller Knivsta. Men man, då behövs det också goda kommunikationer. Man måste också få ihop liksom, kalkylen av det.
7 av 10 vill alltså bo på landet.
Ja, och då ska det ju vara nära till stan. Och ofta,
jag är
det
kan helt
ju
chockad.
Ja, och jag tror att jag själv tycker det är jättepositivt. Jag bor i stan, jag tycker jag kan cykla och gå överallt. Det är så jag får upp mitt livspussel. Men jag tror väldigt många någonstans känner att så länge man skulle veta att den här sträckan tar 40 minuter, vilket du kan pendla i Stockholm utan problem också om du bor i ena delen av stan och bor i andra. Men man vet att det här tåget går, den här bussen går, eller jag vet att den här bilresan tar så här långt. Då tror jag också att folk skulle, vi behöver både förtäta städer, men jag skulle också vilja att de 15-20 största städerna vågade titta runt, vågade växa.
Bredda
och att vi
breddar
sig. Jag tror vi behöver mer av allt.
Men du, alla trendrapporter och prognoser, allt jag har läst talar om megacities och metropoler och storstad. Människor i allt större utsträckning snarare gör tvärtom, söker sig till storstäder.
Där för att infrastrukturen inte funkar. Alltså är det någonting som jag ändå vill lyfta som har varit bra de sista åren, då är det Sverigebygget. Det har fått kommuner som inte tidigare planlade hus och byggde att helt plötsligt börja reflektera, men vänta här nu, kan det här innebära att vi får tunnelbana? Ute i landet när man pratar, då säger de så här, om inte ni bygger, då kommer inte den här bussen som går en gång i timmen ens gå kanske en gång per dag. Alltså, vi behöver infrastruktur, och det är också så att ska den finnas kvar och vara tillgänglig, då behöver vi också hela Sverige växa. Och jag tror att det är någonting som vi behöver prata mer om.
Ja, ägarlägenheter, Caroline, har ingen faktiskt tangerat eller tagit upp idag, men jag vet att du tycker att det är en form som är att förespråka.
Nej, jag förespråkar mer av allt. Jag tror att det är, ska vi prata om att liksom mer inkludering, det är ord som inte har nämnts av någon här, det är rörlighet. Där också det här exemplet på Malmö är ett typexempel på det. Man bor kvar på ett asylboende eller ett hem för ensamkommande fast man känner att jag egentligen nu borde ha kommit vidare. Inslussningen eller utslussningen fungerar inte. Det är ett jättestort problem. Och där tror jag att vi behöver bygga mer av allt. Så att man också känner, man kan skratta lite åt att göra den här bostadskarriären eller inte, men vi behöver också få igång rörligheten.
Hur gör
vi behöver, ja, så jag tror att en del av det är ju skatteregler. Och en del av det handlar ju också om hur vi bygger från början och att man också känner, jag förstår den debatten som har varit i vissa delar av vissa kommuner som Botkyrka är som speglas. Samtidigt så förstår jag ändå resonemanget där man från kommunen känner att så här, vi skulle någonstans ändå vilja att folk bor kvar. Att man inte, om man vill bo, flytta till en bostadsrätt, måste flytta till en annan kommun. Jag liksom förstår båda perspektiven och därför tror jag att vi behöver bygga mer av allt. Och då är det så att tittar man ut i Europa så är hyresrätten ganska ovanlig. Det är inte, i Sverige är den väldigt väletablerad. Alla vet vad hyresrätt är. Men så ser det inte ut ute i Europa. Och där finns det mer ägarlägenheter. Och då skulle det kunna vara en form just att man efter ett tag känner, nu kan man både bygga ägarlägenheter som det är nu, så kan du bygga det bara i nyproduktion. Men jag skulle vilja att man tittar vidare också på att titta på, skulle det vara möjligt för mig när man känner att jag trivs i den här bostaden? Jag skulle också vilja äga den. Ja, men, att man också tittar på en möjlighet att kunna isolerat äga den.
Och då på vilket sätt skulle det, Caroline, vara mer gynnsamt att ha en ägarlägenhet eller en bostadsrätt? Alltså, vad är skillnaden? Jag vet inte riktigt om alla är med oss på.
För att bor du i en hyresrätt, då är ju det en hyresrätt. Bor du i en bostadsrätt så är det en bostadsrätt. Ägarlägenheter är ju någonting mitt emellan. Det är en möjlighet för dig att kunna. Det är som att du i princip äger bara din lägenhet. Mm. En bostadsrätt, då äger du en andel. Det andra
du slipper
skulle
bostadsrättsföreningen.
Vad sa du?
Du slipper bostadsrättsföreningen.
Och jag tror så att det vi behöver göra nu är att vi behöver bygga mer av allt. Och vi behöver också prata om hur vill människor bo. Jag tror verkligen att vi behöver titta mer på sådana trender. Och jag vet att väldigt många trendanalyser säger att människor flyttar till stan. Men jag tror också att problemet är brist på infrastruktur. Mm. Inte på någonting annat.
Och du ska få återkomma, Caroline, för jag vet att du har otroligt många tankar kring detta och jobbar hårt med frågan. Men en som verkligen har råkoll på det här med trender och internationella trender är professor i nationalekonomi. Delar sin tid mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Rotman School of Management i Toronto, där du bland annat har jobbat med Richard Florida som blev en kultfigur när han skrev den här Den kreativa klassen. Du är också en egen kultfigur, ska jag säga. Charlotta Melander, välkommen hit. I mer än 15 år har du forskat om vad som får oss att stanna på vissa platser och vad som får oss att flytta ifrån dem och vilka effekter det får, om det är ekonomiska, politiska, kulturella och så vidare. Hur skapar man lyckliga platser?
Det är klart, det finns hur mycket svar som helst på den frågan. Nästan lika många svar som det finns individer. Men när vi har tittat på det här statistiskt och tittar på vad har de platserna gemensamt. Det är ganska många vi flyttar i relation till, inte så himla många som vi flyttar därifrån. Och då ser man att de har vissa kvaliteter. Men innan jag kommer till det ska jag bara lyfta upp. Jag tycker det är så himla bra att du, Caroline, tar upp det här. Att alla vill faktiskt inte flytta till Stockholm. Det har sagt ett antal gånger det här att alla vill ju flytta till Stockholm. Arbetsmarknadsregionen står för ungefär 20% av befolkningen. Och det är inte så att 80% av resten av landet ligger i startgruppen att vilja komma hit. Utan de vill faktiskt bo där de gör också. Och jag såg en undersökning från SVT ganska nyligen att 250 av 290 kommuner faktiskt uppger att man har bostadsbrist. Och det tycker jag är ganska viktigt att komma ihåg att det här inte är ett fenomen som är i Stockholms kommun eller Sundbyberg eller Solna, utan det här gäller hela landet. Mm. Och därför tror jag att det är viktigt att komma ihåg det i den här debatten, för det blir väldigt lätt en Stockholmscentrering när man diskuterar de här frågorna.
Ja. Och vi har ju utvidgat frågan här som du har hört, men jag tänker, vad säger de internationella trenderna? Internationella trenderna säger väl att vi ser en ökad urbanisering?
Klart att vi gör det. Vi ser alltså att det här är de platserna som flest flyttar till. Men bara för att det är en plats som ganska många lämnar så behöver inte det betyda att det finns gott om bostäder på de platserna. Bara för att du bor på en liten plats någonstans långt ifrån Stockholm så betyder inte det att man vill ha en hyreslägenhet från 70-talet. Man vill precis lika gärna ha en nybyggd lägenhet där, men där finns det absolut ingen som vill gå in och bygga. Så att det råder en bostadsbrist även på de här platserna, och det tror jag är oerhört viktigt att komma ihåg i den här debatten, att det här är inte ett Stockholmsfenomen. Men gå tillbaka till din fråga igen, det var en lycklig plats så att säga. Vi gjorde en studie, jag just Richard Florida tillsammans med Gallup i USA för några år sedan, där vi frågade 28 000 individer i USA vad det var som gjorde att de trivdes med sina platser. Och en grundläggande faktor, det var faktiskt att det var en plats för alla. Vi listade upp 7-8 olika typer av grupper, alltså immigranter, unga högutbildade som söker jobb, unga singla, familjer med barn, alltså en rad olika, och några minoritetsgrupper. Och utav de individerna som tog vår undersökning, så att ju fler utav de här grupperna som man kryssade i att jo, men min plats är en bra plats för alla de här grupperna att bo på, desto mer trivdes man själv med sin plats också. Och det innebär ju som att en inkluderande plats faktiskt bidrar till att skapa lycka och någon slags nöjdsamhet hos de människorna som redan bor på platsen. Och därför är det också oerhört viktigt just där som vi pratar om att det gäller att bygga en plats för alla. Inte bara för några stycken. Och det visar också debatten, jag har suttit och lyssnat här hela tiden. Att...
Men det här, jag får inte ihop det här. Varför har vi då så mycket segregation?
Alltså det här är ju... Man kan säga att segregationen beror ju delvis på att det här är en plats då där man inte har byggt tillräckligt mycket, till exempel i Stockholm. Och tittar vi på USA så ser vi att ju bättre det går ekonomiskt för en plats, desto mer segregerad blir platsen. Och det beror ju på att de här starka platserna som ganska många har flyttat till med stark ekonomisk utveckling, de lockar till sig också ganska många kapitalstarka, högutbildade individer som driver upp bostadspriserna. Och är det då begränsat så pushas liksom de andra ut och hänvisas till vissa områden där de har råd att bo, om man ens hittar någonting.
Så en social utslagning helt enkelt.
Så att det tycks som nästan inte en naturlag, men vi ser den här tendensen inte bara i Sverige utan i andra länder också.
Vilka platser eller bostadsområden kan man karakterisera som kreativa?
Jag tror att det är de här områdena som har många olika typer av bakgrunder. Alltså, tittar man på regionalekonomisk forskning så ser vi att stora städer överlag är mer, alltså har en högre andel kreativa yrken. De står för mer av innovationskraften och så vidare. Men tittar man också på forskning så ser man att det här beror ju delvis på att man fyller de här stora städerna med massor med olika typer av människor, olika typer av bakgrunder. Och sen så pratar de med varandra på olika mötesplatser och där kommer de nya idéerna. Det är ju inte så att människor går till jobbet eller ett kontor och sitter och så puff så kom den innovation, utan det är ju de här mötesplatserna när man träffar andra typer av människor med andra kunskaper som gör att man får de nya idéerna. Och det är klart att delar vi då upp våra städer och våra attraktiva städer så man bara träffar människor med samma bakgrund, så riskerar det ju också att förminska kraften i det som är i städerna och som är deras styrka.
Så vilken är den hetaste gruppen som alla vill hänga med?
Alltså jag tycker det är synd att säga att det finns en hel... Jag tror att just det här mixen som gör att staden är ganska intressant. Det är ju sällan så om vi åker utomlands på semester till exempel att vi väljer att åka till ett område som är helt homogent, där alla är likadana. Utan det är ju de här mixen man inte riktigt vet vad man ska hitta. Olika typer av restauranger, olika typer av människor. Det är ju det som är det attraktiva.
Du skrev nyligen i Dagens Nyheter, låt inte flyktingmottagande bli en strategi för krympande kommuner att växa. Det är fel att förvänta sig att människor med svåra upplevelser bakom sig ska vända en trend som kommunerna själva inte klarat av. Vad menar du? Vill du utveckla det här som du skrev om?
Ja, alltså, jag har ju sagt forskat om städer i mer än 15 år och det här är ju egentligen min expertis, men de senaste 2 åren så har jag uppmärksammat ett problem som jag tror är den tuffaste samhällsutmaningen i Sverige, och det är att mer än hälften av landets kommuner inte längre klarar av att växa, utan väldigt många flyttar därifrån, framförallt de unga. Och när kommuner och platser krymper över tiden så avtar liksom hela styrkan i platsen. Företagen vill inte lägga sina verksamheter där, man har inte igång skolor på samma sätt, man liksom, det är en rad de här offentliga uppdragen som drar sig tillbaka på grund av det. Och de här platserna har ju lite grann då, alltså när jag är ute och träffar dem, jag reser väldigt mycket, så är det väldigt många som säger att nu vänder det, nu växer vi igen. Och det är klart att flyktingmottagandet gör då att man får en positiv nettomigration helt plötsligt, någonting man inte har upplevt på ett tag. Men det innebär ju inte att arbetsmarknaden är starkare för det, utan det är ju precis samma problematik som har funnits från början, och mottagandet är ju bara en del. Sen handlar det om integrationen och hitta ett jobb och så vidare och komma in i samhället, och det är mycket tuffare om du kommer till en plats som redan från början har otroligt stora utmaningar. Men det är inte samma sak som att säga att det är dåligt att placera flyktingar i alla krympande kommuner. Det finns naturligtvis platser där det kommer gå alldeles utmärkt och jättebra, men jag tror att utmaningen är större på många av de här platserna.
Det måste finnas arbetsplatser och någonting mer som får människor att stanna på en plats. Du jobbar också deltid i Toronto i Kanada. Hur fungerar det med bostäderna där? Har vi någonting att lära ifrån Kanada?
Jag ska erkänna, jag är inte någon expert på bostadspolitiken i Kanada på något sätt, men något som slår en, vi tillbringar rätt mycket tid där, både jag och min familj varje år, och när man går omkring i Toronto, som ändå är en ganska stor stad, en attraktiv stad som många kanadensare vill flytta till, så i varje kvarter så står det, ja, här inne finns det en etta led, här finns det en tvåa led, kom in och ansök om detta. Och hur otroligt annorlunda det är jämfört med att gå omkring i Stockholm.
Mm. Ja, jag skulle vilja höra med dig, Mehmet Kaplan. Du är ju bostadsminister fortfarande efter 2 timmar här på den här scenen. Vad tar du med dig, och vad kan du, finns det någonting du kan lova, någonting ytterligare eller någon insikt som du har, som du tar med dig från den här debatten?
Jag tror vi måste vara ödmjuka inför den här utmaningen, och det jag hör från olika politiska företrädare är en helt annan tongång idag än vad det var bara för 1 år sedan. Alla verkar ha insett att vi har ett stort problem, och därför så samarbetar vi nu över blockgränserna. Vi har bostadspolitiska samtal som pågår där jag och finansministern bjöd in då de 4 borgerliga oppositionspartierna och Vänsterpartiet. Vi har flera möten har vi haft, och vi kommer att ha flera möten. För de här problemen, de här utmaningarna går inte att lösa med en quick fix. För då, det skulle redan ha gjorts av mina företrädare och hans företrädare. Så att det här är en fråga som behöver flera olika åtgärder. Håkan var inne på det här med det han kallar för affordable housing, som är det internationella begreppet. I Sverige så har det översatts till åtkomliga bostäder. Och där finns det nu en rapport skriven av professor Hans Lind, där han går igenom hur man skulle kunna lägga upp en sån här affordable housing, alltså åtkomliga bostäder, så att man till exempel gör att man sänker kraven på bostäderna på ett sånt sätt så att det fortfarande är kvalitativa bostäder, men att det efterfrågas av människor som inte har de höga inkomsterna, som annars kan köpa de här nyproducerade bostäderna, oavsett om det är i Kiruna eller i Ystad. Så den här ingången är en ingång. Den andra ingången handlar om det här som Caroline Schyber sa, bygg mer av allt. Det här är jätteviktig ingång, för vi kan inte bara säga att vi ska bygga fler bostadsrätter. För människor, unga, studenter kan inte efterfråga bostadsrätter. Och hyresrätterna som det har byggts alldeles för lite av under de senaste åren, där behöver vi komma in med mer stöd så att de byggbolag, för inte alla byggbolag efterfrågar investeringsstöd, men jag får dagligen samtal till mitt departement från byggbolag som säger att de vill ha investeringsstöd för att kunna bygga bostäder med rimliga hyror och klimatsmart skal. Och det gör att vi bygger för framtiden. För det hållbara byggandet är ett stort problem här. Vi måste kunna titta tillbaka på den här tiden och säga att vi lyckades bygga bort bostadsbehovet. Men vi har gjort det med en hållbarhet. Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Om vi har de 3 benen så kommer vi titta tillbaka och förhoppningsvis inte oja oss för mycket över alla de misstag som vi gick.
Jag ger Håkan Forssell ett sista ord här.
Fick jag sista ordet nu?
Ja.
Nej, jag lyssnar
lyssnar på det här så är det ju, jag känner hur delikat frågan är. Det gör man ju jämt när man pratar om bostadsproblematiken. För den rör sig över så många politiska fält och den rör sig över så många ekonomiska verkligheter. Allt ifrån planering till skattepolitik. Och man måste någonstans in och pilla på alltihop. Men jag tänker att man kan följa en ledstjärna och det är att man måste sänka golvet så att de kliver in. Och man måste sätta ett lock på toppen så att inte den flyger av. Någonstans måste vi liksom komprimera vår verklighet inom bostadssfären igen, så som det kanske en gång var, men på ett annat sätt, med, ofta kanske med internationella perspektiv liksom, och kunskaper.
Slipa ner trösklarna till bostadsmarknaden. Olivia Wikström, vad säger våra vänner där ute?
Ja, men det snackas jättemycket och det snackas om stad och landsbygd och kommer jättemånga olika förslag på hur man skulle kunna lösa bostadskrisen. Och ett förslag som jag fastnade lite för var Anna-Karin som skrev att man skulle förebygga skilsmässor.
Hoppsan!
Vad tror vi om det?
Där ser man, vi ska bygga lyckliga städer och blanda folk och vi ska också förebygga skilsmässor. Häromdagen till Ring P så blev jag uppringd av dem som tyckte att man skulle... Ja, kärleken skulle också kunna lösa bostadsbristen. Ja, det var du. Du sitter till och med i publiken. Ja, men vad roligt. Har vi något annat? Vad säger våra lyssnare?
Ja, men ett förslag som tidigare var att man ska ha en slags värnplikt för nyanlända. Att de ska få hjälpa till att bygga hus med lite handledning från någon. Och på så sätt få en liten lön kanske och hjälpa till att skapa nya bostäder.
En liten lön till och med för folk som jobbar. Det där ser man. Vad säger ni? Caroline Schyber.
Man skrattar lite åt det, men jag tror inte att det är helt fel att kanske tänka lite kring den här egna hemsrörelsen där människor kan bygga sina egna hem och hus. Liksom.
Men det råder väl också brist på arbetskraft, va?
Det är enorm brist. Det är faktiskt också en av de saker som inte har kommit upp här idag. Vi pratar om att vi vill att det ska byggas mer. Alltså kapaciteten idag. Det finns ju nyckelpersonerna på byggen gör ju idag fattas, som gör att byggen står still. Så att vi behöver... den här konkurrensen är ju någonting som vi behöver prata mer om och just problemet när det gäller arbetsmarknaden.
Arbetskraftsinvandring alltså, med andra ord.
Ja, för att lösa det kortsiktigt, men också annars göra lärlingstjänster och se till att vi faktiskt börjar fundera på att fler kommer in. Det här är ju ett perfekt sätt så att vi imorgon skulle också kunna få morgondagens, som om man bygger sitt eget hus, det kan ju bli morgondag, får man ett jobb till imorgon.
Alireza Ahmadi, det är bara börja bygga, du fattar det va? Mehmet Kaplan, varsågod.
Regeringen har nu satsat på 50 000 nya utbildningsplatser, däribland platser för byggarbetare, för det är precis det som saknas och vi hoppas att planingenjörer och arkitekter kommer att kunna bli fler också där.
Mm. Man kan fortsätta chatta och debattera på alla våra forum på Sveriges Radios hemsida och så vidare. Nu börjar Peterbatt i din radioapparat lida mot sitt slut, men vi fortsätter här i webbsändningen och här direkt på Kulturhuset Stadsteatern, så det är bara att gå in nu i era datorer eller mobiler eller vad det nu är för att lyssna vidare på livesändningen på vad heter det, va? Det heter väl så, va? Så inte FM alltså, vi går över till webbsändningen. Och så ska vi också träffa Aidan från Jag vill ha bostad nu, en av många aktivister. Vi ska höra mer om detta. Vi är tillbaka, Peter Batte, alltså tillbaka den 1 maj. Söndag den 1 maj klockan 4 och då ska vi snacka om den svenska alkoholkulturen. Men som sagt, gå in på webben nu så hörs vi vidare. Tack så mycket!